från Johannesevangeliet, det tredje kapitlet, verserna 1-8. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var en medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.
Det är inte oordningen som hotar våra liv. Det är ordningen. Oordningen är alla möjligheters bördiga mylla. Vattnet som strömmar och aldrig står stilla är oordning. De virvlande fågelsvärmarna under himlen och i dina tankar är oordning. Ordningen är själens ABAB-vakt som går runt och låser och stänger. Det är ordningen som sänder sin likstelhet genom tankar och känslor. Torkan som sätter sitt heta strykjärn där det nyss var grönt är ordning. Den uttorkade flodfåran är ordning. Blankettorden, de förväntade svaren, är ordning. Men orden som plötsligt föds på dina läppar, den hastiga beröringen, den plötsliga insikten, är oordning. Kärleken som väcker dig, öppnar dig och som får dig att ta våldsamma steg ut ur ditt liv är oordning. Men i samma sekund som bläcket stelnat slut sig kring orden ordningen. Förmodligen så glömde jag en mening däremellan. Jag tror det blev fel på slutet där. Men det kanske var bra då, för då får man ju ta till sig det där som man själv försöker säga. Det blev lite oordning där. Men oordningen är alla möjligheters bördiga mylla. Jag älskar den där dikten av Peter Curman, för den handlar om liv. Vi måste födas på nytt, säger Jesus till Nikodemus, som kommer om natten till honom. Vi måste födas på nytt, säger Jesus till Nikodemus. Han som är med i Stora rådet, en farisé, den där gruppen som Jesus är i ständig konfrontation med. Maktens män, blanketternas försvarare, ordningens människor, som Jesus en gång säger om att de lägger bördor på människorna med sina krav och regler och förbud. Varför kommer han till Jesus? Han har sett tecken som Jesus har gjort. Och när jag läste det så tänkte jag, det här står i Johannes 3, det tredje kapitlet. Vad har Jesus hunnit göra för tecken som Nikodemus har hunnit se. Då tänker jag så här, ja, han kanske var med på bröllopsfesten i Kana där Jesus gör 700 liter vin av vatten. Eller han kanske var där i templet när Jesus röjer runt och driver ut dem som sitter där och säljer och som växlar pengar och som utnyttjar människor. När Jesus snodde ihop en piska av repstumpar och drev bort dem med orden: gör inte min faders hus till en sal. Nej, så sa han ju inte. Han sa ju: gör inte min faders hus till ett saluhall. Eller kanske ännu mer tog han i. Det var de tecken som Johannes skriver om. Nikodemus kan ha sett andra också. Men jag skulle ju inte vilja säga att det direkt är ordningens tecken där. Det är någonting annat. Det är någonting levande i det som Jesus gör, som Nikodemus har sett. Och som han också vill få del av. Och så kommer han till Jesus om natten. Och Jesus möter honom i hans längtan efter liv. Du måste födas på nytt. Men inte kan väl jag som är gammal? Men inte kan väl jag som är medlem av Stora rådet? Inte kan väl jag som är medlem i församlingens styrelse, inte kan väl jag som är rektor, inte kan väl jag som jobbar på regeringskansli, inte kan väl jag som är en god kristen bli ett barn och krypa in i moderlivet igen. Jag kunde inte låta bli att tänka på hur såg han ut Jesus när han satt där mitt emot Nikodemus mitt i natten. Måste ju ha varit mörkt och så ljusen från en eld kanske eller lampor, lyktor. Hur tittade han på Nikodemus? Och jag vill tro utifrån mitt möte med Jesus i evangelierna att han hade ett utmanande leende på läpparna. Ni vet det där varma leendet som säger: kom igen nu Nikodemus. Jag tror på dig, men det är du som måste våga. Släpp den här korrekta fasaden och släpp in livet i ditt liv. Se de där källsprången som finns. Våga tro att vinden blåser vart den vill. Rufsar om dig i håret och får dig att bli levande. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Det spelar ingen roll vilket yrke du har. Det spelar ingen roll vem det är. Oordningen, kärleken, vänder sig till dig, till mig och öppnar. Det är den som får våra stenhjärtan att komma till liv och bli kött och blod och börja pulsera och våga bli sårbara. Våga bli sårbara. Och det är det som möjliggör nya möten när vi tar klivet ut i livet. Det är ju fantastiskt att få födas på nytt. Att varje dag så kommer livet till oss igen. Och jag skulle vilja att vi återerövrar de orden från de som jag kan tycka ibland har tagit patent på dem och gjort dem till någonting statiskt. Sån här är en på nytt född kristen. Det finns där ett stråk i att sån här, kanske ännu tydligast på engelska, born again Christian. Och för att vara det så ska man vara sån här. Men det är ju det som är poängen i Jesu ord till Nikodemus och till oss. Att det inte finns ett sån här är man, utan det är rörelsen. Det är flödet som ger nytt liv varje dag. Att våga låta anden föra oss vidare. Vinden blåser vart den vill. Visst är det lite läskigt. Visst är det lite otäckt att inte ha kontroll. Jag tycker det är förfärligt ibland. Men det är ju det handlar om. Jag tänker på Karin Boyes dikt om knopparna. Vet ni hur den slutar? Är det någon som vet sista strofen i den dikten? Knoppen som är så rädd att brista. Den är så här. Vilar en sekund i den tillit som skapar världen. Tror jag, ungefär. Att få vila i den tillit som skapar världen. För det är ju det som händer när vi föds. Vi föds ut i världen. Vi föds ut i gemenskapen med andra människor. Jesus påminner oss om att vi inte föds bara en gång. I ett då. Eller ett då när vi blir kristen. Eller ett då som vi låser fast oss i. Vi föds på nytt varje dag. Det är väl förlåtelsens stora hemlighet. Igen och igen så får vi möjlighet till liv. Liv i gemenskap med varann. Och det är också det som dopet berättar för oss. Dopet när vi sänks ner i vatten. Och nu, barn har vi ju vatten på huvudet som en symbol. Och om jag har förstått det rätt så är det för att inte barnen skulle frysa ihjäl under dopet. Därför att i ortodoxa kyrkor doppar man ju fortfarande där det är varmt. Men här där det var kallt så var det ingen bra idé att göra det. Alltså gör man det och det betyder samma sak när man tar de här tre händerna med vatten på ett barn. Det påminner oss om att vi har varit inslutna i livmoderns vatten. Men vi kan inte stanna där för då dör vi. Vi måste ut och ta ett andetag och ut i den här världen. Och vi räddas till livet. Det där friska, livgivande i verkligheten. Dopet berättar för oss att livets innersta är gemenskap. Och jag tycker det är så otroligt fantastiskt detta med vattnet. Att det vatten som vi har idag, det vatten som jag dricker ur i glaset nu, det har funnits hela tiden. Det finns i ett kretslopp som vi är del av. Stefan Edman, författare, som lyfter fram miljön och vårt ansvar för den. Han säger så här. Vår jord är precis lagom stor och ligger på precis lagom avstånd från sin stjärna solen för att kunna vara grön och blå. 70% av ytan är oceaner, 97% av allt vatten är salt. Så egentligen borde den heta planeten vattnet, planeten havet. Bara 3% är sött. I allt vi dricker, i allt vi äter finns därför bokstavligen talat Nordsjön, Östersjön, Atlanten. Liksom i blodet, i ögat, örat, hjärnan, i alla celler där liv blir till. Och så skriver han så vackert tycker jag. Han skriver så här. Jag brukar tänka att min kropp är som en pytteliten lagun av detta urgamla vatten. Som i begynnelsen skapades i heta stoftmoln långt innan de bildat vår jord. Och fortfarande är det så. Utan vatten, inget liv. Ingen syrgas att andas. Inget skyddande ozonskikt runt den blå planeten. Vi själva är födda i våra mammors innanhav. Jag var bara tvungen att läsa för det är så vackert. Vi är små laguner där vi sitter. Som är delar i en helhet. Dopet berättar för oss, inte bara en gång utan varje dag, att det finns någon som vill vårt liv. I dopet döps vi inte till ett namn, vi döps till Kristus. Men det är stort och något viktigt med namnet, för när vi säger namnet i dopet så gör vi det samtidigt som vi säger Guds namn. Ditt namn sägs samtidigt som Guds namn. Vi döps till Kristus, in i gemenskapen, ut i världen, alltid i rörelse. Ingen människa är en ö, säger vi. Och det är sant. Men varje människa är en ö. Det är också sant. För allt kan tas ifrån oss. Och då måste vi hitta den där kraften som bär oss, som vill oss. Våga tro oss om att vara älskade bara för att vi är. Låta oss födas på nytt. Uppstå till nytt liv. Och helst vill vi ju inte möta den tanken. Inte jag i alla fall. Att allt skulle kunna göra det. Men det är ju faktiskt så. Och när vi vågar möta den tanken så inser vi att vi är något oavsett människors tyckande om oss. Oavsett vad vi får för bekräftelse runt ifrån andra. Det är inte det som ger oss vårt värde. Det berättar dopet för oss. För vi är unika. Vi är älskade av Gud. Varje människa är en ö. Men kanske kan vi få vara en skärgård där vinden blåser över vattnet och får det att röra sig mellan oss. Amen. Vi ska sjunga tillsammans alla Guds löften, nummer 344. Och vi får ge en gåva. Ge av vårt till vår kyrka.